Det jag upptäcker också är att socker är the gateway drug. När jag börjar titta bakåt så upptäcker jag att socker var min första drog. Jag började stjäla sockerbitar och ville ha bara glass och godis redan när jag var 5 år.
Då vill vi önska varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd. Och jag sitter här med min kompis, kollega, vän och mentor i livet, Magnus Hedman.
Och jag sitter här med min adept, Nemo Hedén.
Ja, vad härligt.
Min målvaktsadept.
Ja, vad härligt. Nej, det är inte för sent än för mig, eller hur?
Nej. Du är smal, smärt, snabb och snygg. För det är sånt man behöver vara som målvakt.
Alla egenskaper som krävs.
Ja, så är det.
Ja, men det borde du veta om någonting.
Jag menar det.
Ja, vad härligt. Exakt.
Hur läget?
Jag har haft en ganska stressig och lite emotionellt svajig morgon. Det är mycket jobb nu, mycket bokande, mycket möten och så. Och torsdag morgon är alltid lite jobbigare, för att då ska Nova åka till sin mamma.
Mm.
Jag har ju henne från första halvan av veckan och sen så andra halvan är hon hos Frida. Liksom.
Mm.
Så det är alltid lite så här, ja, men blandade känslor. Jag tycker såklart det är skönt med egen tid också.
Mm.
Kan vara min tjej och göra saker jag tycker om, andra grejer liksom. Men det är ändå en ganska jobbig och onaturlig känsla i att lämna bort sitt barn.
Mm.
Så lite både och. Så här. Men det känns skönt ändå att komma hit och ha en jobbdag med dig och liksom kunna lämna det där lite jobbiga bakom sig bara.
Mm. Ja, nej, jag kommer ihåg det där själv när vi skilde oss, jag och Magdalena, och man liksom lämnar ifrån sig sitt barn, tomheten som uppstår. Alltså den totala tomheten som bara så här, pam, bara flyger över den.
Det känns bara så jävla onaturligt. Mm. Alltså det här med att nu ska mitt barn inte vara hos mig i några dagar. Det känns så här fel i hela kroppen bara på något sätt.
Mm.
Men ja, så är det. Ja, men annars är det väl bra, tror jag. Vi jobbar hårt nu i juni månad för att kunna vara lite lediga sen i sommar.
Ja, precis så.
Ja. Ja.
Vad ska du göra sen då? Jag ser att paddelväskan är här.
Paddelväskan är med. Våra nya älskade sponsorer har ju börjat mercha oss, kan man säga.
Ja.
Så det känns ju grymt. Jag spelar mycket och min vadskada är läkt och jag känner mig smärt och på G att bli bäst i Sverige.
Ja, det är det du satsar på.
Ja. Ja. När ska du bli lika bra som jag då?
Jag tror att jag skulle behöva spela en del då, som du vet. Men framförallt, jag är tung alltså.
Ja.
Jag väger rätt mycket och jag känner det i kroppen. När jag har spelat lite paddel så känner jag det faktiskt i höfter och rygg och sånt där. Skavanker från min tidigare karriär. Så jag tror jag behöver lusa lite vikt faktiskt.
Mm. För att då förlorar du dina feta guns då på armarna. Det vill du inte.
Nej, det är en oerhört viktig övervägning där.
Ja, det är det. Det är ju så här att för en dryg månad sen så la jag upp ett inlägg på Hedman och Hedéns Instagram-konto. Jag frågade er lyssnare vilka gäster ni ville ha i podden och då var det ett namn som dök upp flera gånger. Och jag tycker sånt där är så intressant, för att jag hade ingen aning om vem den här personen var. Och då blir det mycket mer intressant att det är liksom någon slags beroende profil som har gått flygt mig helt över huvudet.
Mm.
Så därför känns den här poddinspelningen alltså extra spännande. För att det känns som att man kommer få bekanta sig med en ny människa som dessutom är omtyckt av väldigt många.
Mm.
Så det känns som att det här kan bli någonting speciellt.
Ja, jag ser jättemycket fram emot att göra. Ta in henne!
Ja, det tycker jag vi ska göra. Vi säger varmt välkommen till Hedman och Hedén, en beroende podd. Bitten Jonsson!
Woho!
Hej!
Hej!
Välkommen.
Vilken energi! Vad härligt ni låter! Och jag blev så otroligt glad. Jag har ju följt er i pressen då. Jag har inte läst din bok, men jag har läst om er och era liv och nickat liksom igenkännande och tänkt, fy fan, så var bra att ni sprider den här kunskapen. Och just det här, i mejlet så står det någonting typ, vi vill spränga fördomar, sprida kunskap, nytt sätt att tänka.
Mm.
Yes, tänkte jag då.
Ja, men det är ju
för
liksom,
det är vad jag har gjort i många år. Och är väl lite av ett UFO därför då.
Nej, men det låter ju fantastiskt. För att ju fler som kan kämpa för de här frågorna, desto bättre, tänker jag.
Precis.
För det finns ju så mycket fördomar och förutfattade meningar och missförstånd kring beroende som man gärna vill försöka liksom, sprida lite kunskap kring.
Mm.
Ja, det är nog bara förnamn, är det?
Ja, men exakt. Ibland känns det nästan övermäktigt för att de är så cementerade hos det svenska folket. Alltså den här grundföreställningen liksom.
Ja, jag håller helt med det. Alltså jag har slagit huvudet i väggen så många gånger när, speciellt det här när någon ringer och ber mig om hjälp. Och då vill de liksom att jag ska trolla på något sätt och fixa konsekvenserna utan att den här personen ska gå på djupet och ta tag i sitt liv. Mm. Och då när jag föreslår, ja men så här gör man, det här är professionellt, så här tänker man, du vet, bla 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 bla, diagnos, screening, diagnos, behandlingsplan och så vidare. Och då backar folk omedelbart, för det vad jag upplever är att så många vill ha hjälp med konsekvenserna men inte ta itu med orsaken och grundproblemet. Mm. Och det kanske ni har erfarenhet av också.
Det låter som mina 5 första år i 12-stegsprogrammet. Jag ville typ, jag gick på möten sporadiskt in och ut och ville typ bara att folk skulle hjälpa mig få bort mina konsekvenser. Ja. Jag ville inte göra något jobb, jag ville inte kapitulera, jag ville inte, alltså inget av det där var intressant för mig.
Var det så för dig innan, menar du, innan du tog, verkligen kapitulerade?
Exakt, ja. För jag gick ju på möten från 2010 till 2015 ganska sporadiskt, olika gemenskaper, alltså kikar in huvudet och bara så här, och alla pratade om att göra stegen och göra jobbet och så här, och jag var inte intresserad av det alls. Nej, nej. Jag ville bara liksom så här, hjälp mig med mina problem, få bort mina konsekvenser, så här, ja. Jag var inte färdig liksom. Ja,
fixa mig.
Ja, exakt.
Quick
exakt.
Fix, tack nu. Vi är mycket glada över att ha med oss Evo Pros som sponsorer i den här podden. Och
du är extra glad att ha faktiskt med Evo Pros.
Det får man säga, eftersom att paddel är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm.
Har du spelat mycket paddel förresten på sista tiden?
Ja, men jag spelar alltid mycket paddel. Sen så går det ju från extremt mycket till medelmycket.
Ja, okej. Som fortfarande skulle vara extremt mycket för en vanlig människa.
Ja, ja, ja. Alltså, när jag spelar som minst paddel, då är det ändå 2-3 pass i veckan. Ja. Evo Pros har ju fantastiska produkter med Black Crown i spetsen. Ett drack som både du och jag kör med och som vi briljerar på planen med.
Ja, absolut så. Och känner man att man vill byta så kan man ju, om man inte vill ta någon annan variant av Black Crown, så kan man ju faktiskt av Power Paddle som de också har agenturen för.
Och det fina med det här är att det finns ju så mycket mer än bara racket på Evo Pros hemsida. Ja. Och vi har en rabattkod till våra lyssnare.
Det har vi, och den heter
HH15, och det innebär 15% på hela Evo Pros sortiment.
In och shoppa, sommaren är snart slut.
Det är så är det. Tack Evo Pros.
Bitten, vem är du?
Ja, hörru du. Jag är sjuksköterska. Mm. Född och uppväxt i Näsviken där jag bor. Har bott utomlands. Bott i Stockholm och jobbat på Karolinska. Och jag har varit alkoholist i 13 år. Fick behandling 1985 i USA på vad jag tror fortfarande alltså är ett av de absolut bästa behandlingshemmen som har funnits. Mm. Jag var där i 6 veckor. Jag fick 2 veckor extra för att jag var så uppstudsig och skulle inte liksom följa reglerna och allt det här. Det här var i september 1985. Mm. Och det var ju för att jag var skräckslagen och fylld med skam. Och jag hade aldrig hört att alkoholism var en sjukdom när jag hamnade i behandling själv. Så det var ju helt otroligt. Och det här var liksom, jag kan nämna ett exempel. Under min pågående behandling så fick jag gå en 3-poängskurs i University of Irvine i dopaminerga systemet, alltså all den forskning som var början på att förstå hur ett beroende utvecklades i hjärnan och att det var en hjärnsjukdom med konsekvenser. Jag söp inte för att jag var olycklig för att jag söp. Så jag fick vända på allting jag hade hört eller trodde att jag kunde. Och jag tycker det är skrämmande liksom att vara utbildad i Sverige och inte kunna det och förstå att det är en sjukdom. Mm. Så jag blev döförälskad i beroende medicin redan då alltså. Och bestämde mig för att det är det här jag ska göra. Jag gick aldrig tillbaka som sjuksköterska igen, utan jag började bara plugga, utbilda mig i beroende medicin. Gick på alla konferenser jag kunde, försökte lyssna på alla jag kunde. Så 88 så flyttade jag hem till Sverige och försökte ju då få jobb på behandlingshem. Det var ju liksom inte en massa behandlingshem att välja på, om man säger så. Och jag tyckte också att många hade en väldigt föråldrad behandlingsmodell. Alltså man tog inte in det här bio, psykosocialt och andliga, utan det var mer, om jag säger att det var psykosocialt, alltså gamla 70-talstänket. Att det handlar om det, ge dem ett jobb och ja, men du vet, skaffa en hund åt dem så slutar de supa och så, helt idiotiska grejer. Och det handlar ju ingenting om att läka hjärnan, vilket är liksom vad jag har specialiserat mig på och jobbar med. Du måste ju läka hjärnan innan du börjar terapera och göra någonting. Du kan ju liksom inte och försöka jobba med det andra, brukar jag säga. Det är som att gå på gym om du har bryter benet. Mm. Man måste börja rätt ände. Så det var det jag lärde mig där, och det är det jag brunnit för i alla år. Sen på den tiden rökte jag och drack kaffe som en borstbindare, vilket vi alla gjorde på mötena. Mm. Det var ju så. Och då så lyssnade jag på Terence Gorski, som var en av världens ledande återfallsbehandlare. Och han avled för ungefär ett år sedan, vilket var väldigt sorgligt, för han var min mentor. Och han har lärt mig otroligt mycket om återfallsprevention och återfallsbehandling. Och i alla fall så sa han det att om nyktra alkoholister och narkomaner fortsätter att äta skräpmat, dricka en massa kaffe och röka, så kommer de återfalla. För det triggar. Jaha. Det läker inte hjärnan, det triggar behandlings- eller belöningscentrum. Och du vet, som sjuksköterska tänkte jag så här, men vänta nu, hur hör det ihop? För det var ingen som pratade om det på den tiden. Att allt hörde ihop. Man pratade inte om addiction interaction disorder. Alltså en sjukdom, flera utlopp. Det var ganska nytt då. Det här var 92. Men då tänkte jag så här. Ja, jag vill inte återfalla. Jag var jätterädd om min nykterhet. Så jag tänkte, då är det väl bara att sluta röka och sluta dricka kaffe då. Men tänkte jag, vilken tur jag har. För jag äter inte skräpmat. Och vet ni vad jag trodde det var? McDonald's enbart. Ni hör, alltså sjuksköterska har så lite kunskap om näringslära. Mm. Det är skämmigt så här efteråt. Mm. ja, men alltså det är ju det, ni måste ju hålla med om det. Men i alla fall så under det året från 92 framåt när jag då slutade röka. Och jag slutade inte helt med kaffe, men jag drog ner. Så alltså det var ju kopiösa mängder choklad och glass. Choklad och glass. Jag kunde ha levt på det. Det var liksom, och jag innerst inne, jag kunde ju beroendelära, så innerst inne visste jag att det här var ett patologiskt förhållningssätt till det. Men jag tyckte jag var så duktig som slutade röka, så jag kunde väl unna med choklad och glass. Mm. Så sommaren 93, då var jag otroligt sjuk. Det var inte så mycket det att jag hade gått upp några kilo i vikt. Det var inte det värsta, utan det värsta var att jag var så konstant trött. Alltså min energinivå, den var uppe på Eiffeltornet och nere i den djupaste gruvan under en dag. Och jag kände olust, alltså jag mådde inte bra. Jag var irriterad, retade upp mig på skitsaker, vilket jag har lärt mig i programmet. Att det ska vi ju inte ägna oss åt, det är bara waste of energy. Men det var så. Och då jobbade jag med en amerikanska på Provita Nor, som ett behandlingshem hette ute i Knivsta. Och då i alla fall så säger hon så här till mig, eller jag säger så här till henne, men du, hur kunde jag sluta med alkohol och cigaretter, men varför kan jag inte sluta med choklad och glass? Och då säger hon helt enkelt till mig att you might have a food addiction. Och det var första gången jag hörde det ordet. Och jag tänkte, holy shit. Och så sa jag bara så här, lägg av, jag ska inte ha några mer addictions. Jag bara nonchade liksom. Hon stack ju en bok i handen på mig. Och så började jag läsa den boken, och så var jag ju bara förbannad när jag läste. Så slängde jag den åt sidan och sa, nej, det är inte jag. Alltså snacka om förnekelse. Och så var jag då in och ut ur den förnekelsen under rätt lång tid. Men alltså mitt beteende visade mig att så här är det. Det är ditt nya utlopp. Punkt. Mm. Så då åkte jag över till USA 93 och gick en kurs där och lärde mig dels börja ta hand om mig själv, men också vad det här handlar om. Och då upptäckte jag att det var exakt samma beroende som alkoholism och narkomani och så. Det var bara det att det var en annan drog. Den här hade ett annat namn. Socker, mjöl, sötningsmedel, processad och ultraprocessad föda. Vad man nu ska ju få skillnad på de två. Och när jag kom hem från USA så berättade jag om det här. För jag har alltid liksom pratat om mitt beroende och mitt tillfrisknande och vad jag gjort och sådär. Och då började folk ringa mig som galningar och skriva mejl och höra av sig till mig och säga, kan du hjälpa mig? Jag håller på att äta ihjäl mig. Jag är matalkoholist. Det var ett ord som dök upp väldigt mycket. Mm. jag är precis som min man eller min bror eller någon de kände som är alkoholist. Det är exakt samma. Det är bara det att det är mat. Och jag anammade helt och hållet de behandlingsmetoder, det tänkesätt man hade på det här behandlingshemmet i Kalifornien. Där vi jobbar med alkoholism och narkotika och tablettberoende. För det är ingen skillnad. Och sen 2012 tror jag det var. Jag har ju varit ensam i många år och jobbat med det här. Så jag hade så otroligt många patienter så jag höll på att kräkas. Jag tänkte om en människa till ringer och börjar tjata mat med mig. Eller fråga vad de ska äta. Eller berätta sin life story med maten. Då kommer jag slå runt. Så då tänkte jag så här. Jag får väl utbilda kollegor då. Så då började jag utbilda i en kurs då som jag kallar holistisk beroendemedicin. Just så att man ska se den helheten. Fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Att det är där vi har blivit sjuka. Och då menar jag att då måste du ha en verktygslåda som läker alla fyra benen. Du kan ju inte ha en stol med ett ben. Det är ju rätt korkat. För att få stabilitet så måste du ta in allt. Sen har jag ju fortsatt att utbilda mig i USA då, inom många områden. Funktionsmedicin, ortomolekylär medicin, näringslära, metabola syndromet. För allt det hör ihop. Jag vet inte om ni känner till Addis.
Nej.
Nej, och det tycker jag är skrämmande. Mm. Att människor i... De kretsar ni rör er i tillfrisknande världen att man inte känner till Addis. Det står för alkohol- och drogdiagnosinstrument. Och det är det enda diagnosinstrument som finns. Och man måste ha utbildning för att genomföra det. Men som sjuksköterska så tänker jag så här. Tänk om det här inte är ett beroende. Tänk om det är något annat så att det ser ut som ett beroende. Du vet att man är... har någon dubbeldiagnos och dricker därför, men man har inte utvecklat själva beroendet. Och då kallas det skadligt bruk. Och då är det en helt annan behandlingsmodell än om du är beroende. Så jag certifierade mig Addis 1990. Dare Diagnose är liksom vårt motto när vi jobbar med det här. Och det är också ett av de bästa sätten att få någon att acceptera att de har den här sjukdomen. Och man skapar en, vad säger man på svenska... en djup relation med den du gör Addis på. Och sen får du ju, det är det bästa motivationsinstrument vi har. Och det som också ökar compliance, alltså patientens förmåga att acceptera och hålla sig till att det här är en kronisk sjukdom med livslånga inslag och behandling. För att undvika återfall och ta itu med det som har varit och det som uppkommer och så vidare. Så 2013 då utvecklade jag Addis-instrumentet till socker och mjöl och processad mat. Det som folk kan bli beroende av då.
Men enligt den här tesen som du driver, eller jag vet inte om det är en tes, men den här forskningen så betyder det att alla egentligen som är beroende av alkohol och droger är beroende av nästan allting man kan kicka på. Eller hur menar du?
Nej, jag menar inte så. Eller jag menar alltså, men alltså om du tittar på många beroende människor som du har träffat i tillfrisknande också så är det ju väldigt lätt att hitta ett nytt utlopp.
Mm, absolut, så är det. Men även mig själv, jag skriver under på allt du säger. Jag håller på jättemycket med socker och mat just nu så jag är ju super, I'm with you liksom.
Ja. Nej, men alltså vi kallar det addiction interaction disorder. Alltså att visst, många, alla har inte alla utlopp. Till Nej. Exempel, du kan ju ge mig lottovinster eller sätta mig i ett kasino. Jag skulle kräkas av tristess. Mm. Alltså det triggar inte mig för 5 öre spel, förstår du? Medan någon annan triggar på spel.
Ja, okej. Okay. Ja,
och så kan vi fortsätta sådär. Så alla har inte alla utlopp. Men vi vet, jag jobbar ju mycket forskningsbaserat. Så vi vet ju i USA att det är max mellan 5-18% som har bara ett utlopp. Mm. Mm. Och vi vet att 80% av alla återfall för alkoholister, narkomaner, tablettberoende, sockerberoende är ett dolt utlopp som personen i fråga själv inte är medveten om. Så vi måste ju ha verktyg att kunna kartlägga det här och hjälpa människor att se olika utlopp. Annars blir det ju en helvetisk lång resa. Då ska du liksom, du riskerar återfall hela tiden om inte du är medveten om det här.
Men det,
är du med mig?
Nej, jag fattar precis. Ja.
Sen så, det jag upptäcker också är att socker är the gateway drug. För när jag var i behandling för min sockerberoende då, så upptäcker jag ju det att när jag börjar titta bakåt så upptäcker jag att socker var min första drog. Jag började skära sockerbitar och ville ha bara glass och godis redan när jag var 5 år. Så, och när jag gör då sugar, alltså det är som en addiskartläggning på alkoholtabletter och narkotika, när jag gör den på socker då, då visar det sig att första symptomet kommer nästan alltid 5-6 år. När man vill ha mer godis, man skär pengar till godis. Så idag när vi har så mycket forskning och vet hur socker och mjöl bygger om belöningscentrum, så har det ju visat sig att du har ju otroligt stor risk att utveckla alkoholberoende om du är sockerberoende. Eller narkotika eller något. Det börjar med socker, sen kommer nikotinet, sen kommer alkoholen och sen kommer ofta de andra drogerna. Alltså den stora skillnaden mellan Sverige och USA är att USA har ASAM.org. Och det är alltså amerikanska läkarsällskapets beroendespecialister. Det är de som driver forskning och klinisk verksamhet.
Mm.
Och de sa ju 1954 när de startade, så sa de att alkoholism är en sjukdom. Den är kronisk, den är progredierande och den är dödlig om inte du behandlar den. Och det vet vi ju.
Mm.
2011 kom de med en ny definition baserad på forskning. Att det är en fysisk hjärnsjukdom med fysiska, psykiska, sociala konsekvenser. Och 2019 tror jag, så la de till att det är en medicinsk diagnos.
Mm.
Och som tolvstegare så är jag ju lite rädd för det. För medicinsk, då betyder det alltid one ill, one pill.
Mm.
Och det är inte det att vi ska hitta piller. Utan vi ska ju ha en holistisk behandlingsmodell naturligtvis. Sen finns det de som kan behöva något läkemedel. Du får inte kasta ut barnen med badvattnet. Men alltså, det synsättet är ju inte integrerat i Sverige. Och där tänker jag att ni har en jättestor roll. Att vi verkligen ser det så här. För du kan ju tänka dig vad mycket skam vi kommer undan. Och idag också när vi kan diagnostisera det. Vi kan upprätta behandlingsplaner. Nu är det stora problemet i Sverige då. Att folk får ju inte behandling. Det är ju jättesvårt att få behandling.
Mm. Men det är så jävla intressant där, för det här, för enligt den här modellen som du pratar om nu, så då borde man egentligen vara på sin vakt med allt man kan kicka på, eller framförallt socker och sånt, om man vill vara helt safe. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Ja, det är spännande alltså.
Ja, jag tänker också det. När man går tillbaka till när jag gjorde det här träningsprogrammet, 16 weeks of hell till exempel.
Mm.
När jag gick alltså bort med allt socker, inget kaffe, mycket vatten, ren mat, rörde på mig på ett helt annat sätt. Hur klarare och renare man känner sig, eller jag kände mig totalt alltså. Mm. Holistiskt sett då, om vi säger så. Så att... väldigt spännande det här med skräpmat och sånt där också.
Ja, men har ni följt med i vad socker och mjöl gör med hjärnan? Alltså hur livsmedelsindustrin idag alltså gör allt för att vi ska bli beroende. Hur de tillsätter 6, 7, 8 sorters socker i olika födoämnen. Och sen har stora marknadsföringskampanjer om hur nyttigt det är.
Mm.
Vad det gör med bukspottkörteln och det gäller insulinmängd som påverkar hjärnan. Det är inte bara signalsubstanser, hörni, utan det påverkar din tarmflora, det påverkar levern.
Mm.
Det är ju inte bara hjärnan som tar stryk. Idag har man ju sett, det finns en forskare i Australien som heter Selena Bartlett. Hon har ju visat att långvarig exponering för socker och mjöl, alltså processad mat då, ger samma hjärnskador på plasticitet. Det är ju hjärnans förmåga att skapa nya kopplingar. Och på neuron, alltså myelinskidna runt neuron, som är alltså som, du vet, gummit runt elsladden så inte det blir kortslutning. Det ger samma skador där av socker. Nu säger jag socker och menar hela den rabban jag drog då. Som alkohol, långvarigt användande av alkohol.
Mm.
Så om du tänker exponeringen för sockerberoende. Vilken ålder tror ni att folk eller barn får i sig det jämfört med alkohol? Hur gammal var du, Magnus, när du började dricka?
Jag var väl 16-17, tror jag.
Ja. Mm. Och du, Nemo?
Ja, ungefär samma.
Ja. Ja. Jag var 19 faktiskt.
Men man var väl, man kanske var 1,5 när man fick socker första gången.
Eller? Exakt. Ja. Alltså, så.
Vilken jävla tankeställare det här är för framförallt mig då, som har små barn som jag förser med socker för ofta, ja, nu inser jag.
Ja. Mm. Precis. Och idag... Det finns de som fortfarande säger att sockerberoende inte finns. Och då brukar jag svara bara, okej, och du tror jorden är platt också. Mm. För att det hör ihop. Alltså är man så korkad, för vi har 10 000 studier idag. De två senaste böckerna, eller tre kan jag säga, är full med forskning om det här. Så alltså, det är bara helt sjukt. Jag brukar säga, förnekar du det här? Att det här är ett allvarligt problem i vårt samhälle? Då kanske det är synd om dig för att du kan läsa engelska, för de finns tyvärr inte på svenska än. Och några föregångare finns. Men också liksom att du blundar för en verklighet där diabetes ökar katastrofalt. Alltså det är ju en pandemi. Och det här om någonting är en pandemi. Men det är ju ganska svårt att slåss emot både läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin. Så förr kunde jag vara ute på barrikaderna och tjata om det här, men det har jag slutat helt med. För jag inser att det går inte att komma någon vart när du slåss med de här giganterna. Det är bara löjligt liksom. De gör ju som så här, squish squish på dig som om du var en myra.
Men om jag sitter här nu som, och lyssnar på det här som lyssnare och vill på något sätt göra någon uppskattning kring hur mitt sockerintag ser ut. Har jag ett riskbruk eller inte? Har några tips till de personerna?
Absolut. Du kan gå in på min hemsida, så finns det ett enkelt screeningformulär med 6 frågor. Och den finns ju också i min bok Sockerbomben 3.0. Mm. Och där kan du då se att har du ett visst antal ja på de frågorna, om du är ärlig mot dig själv, då har du ett problem. Så om du har 2 eller mer ja där, så har du ett problem. Men det talar inte om du har alltså ett skadligt bruk, vilket då kan innebära att du kan lära dig en annan livsstil. Skadligt bruk, då frågar man, varför äter du det här? Där är det okej att fråga varför. Du kanske är stressad, olycklig, deprimerad, bla 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 bla. Eller bara vill parta liksom. Du älskar att baka eller livsstil eller whatever. Om du då ser att du har ett skadligt bruk och det här kan leda till konsekvenser som kanske diabetes, övervikt, irritation, energiförlust och så vidare och så vidare. Då kan du ju moderera. Alltså då pratar vi moderation. Det är ju som en alkoholist har ju samma, det finns ju alkoholister som har ett skadligt bruk som kan dra ner på drickandet men inte sluta helt. Mm. Men det vet ju vi som är alkoholister att det är löjligt att ens prata med oss om det. Det är ju, vi måste ju sluta helt. Vi kan inte ens ta en droppe, för då är det åt helvete direkt. Mm. Och det där vet vi. Så att om man då med det här formuläret ser att man har många ja på det här, då är risken väldigt stor att du har utvecklat beroende för socker. Och då kan du få hjälp. Då bör du liksom söka professionell hjälp, tycker jag. För i en värld där du exponeras för det här, jag menar, gå in på centralen, gå in på 7-Eleven, gå in mataffär, titta omkring, börja kolla hur det marknadsförs, så får du ju hicka liksom.
Mm. Vad heter hemsidan?
Bittensaddiction.com.
Vi är mycket glada över att ha med oss 16 Weeks of Hell i den här podden som samarbetspartners, ja, den här veckan också.
Den här veckan också, ja. Och 16 Weeks of Hell, jag tror att de flesta kanske vet idag vad det är för någonting. För er som inte vet det, så är det ju ett program där man bygger fysik. Det är alltså inget bantningsprogram, utan det är ett program där man bygger fysik. Man får väldigt tydligt över hur man ska laga sin mat, hur mycket maten får väga, träningsprogram. Så att man har 16 veckor framför sig där man bara behöver följa någonting. Vilket gör att det blir mycket enklare att liksom hålla i sin träning och sin planering och så.
Och du har gjort det här 2 gånger, va?
Mm, jag har gjort det 1,5 kan man säga. Vi har gjort ett litet komprimerat program. Men kör ju faktiskt en grej nu igen, ska jag köra 16 veckor.
Mm.
Så att för er som känner att ni har svårt att få igång träning och rutiner, så är det ju ett hett tips att gå in på 16weeksofhell.com.
Kanon, tack så mycket 16 Weeks of Hell.
Tack så mycket.
Men hur har din syn på din egen konsumtion av socker och allt sånt här runt omkring det förändrats i och med all den här kunskapen du har fått? Har du blivit helt strikt nu och var det lätt för dig när du förstod innebörden av alltihop? Eller hur har det sett ut?
När jag började 1993 och gå in i tillfrisknandet för sockret då, så hade vi ju dels inte kunskapen om näringslära som vi har idag. Så vi hade ju matplaner då där man fortfarande bytte man ju allting till fullkorn och tog bort liksom, vilket är värre än nästan en vitt vetemjöl. Ja, men förstår du, brunt ris och...
Det är exakt samma som jag gör när jag ska göra nyttiga pannkakor till mina barn.
Ja,
till mina
jag vet. Men du vet, vi gjorde så var vi väldigt försiktiga med fett, lite olivolja och bla 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 liksom. Vi åt ju så, vi hade frukt i våra matplaner och vi hade yoghurt och allt sånt där. Så det var ett helvete att hålla sig drogfri. Mm. Därför att det var så mycket kolhydrater i den här kosten, men vi kunde ju ingenting om det. Mm. Så vi kämpade ju på liksom. Men med åren så började vi plocka bort mer och mer saker. Och se att ju mer kolhydrater man tar bort, desto bättre mår man. Så det var ju 2005, då kom ju det här med LCHF. Och då förstod vi, då började vi läsa på. Jag började läsa på om metabola syndromet och förstod att holy shit, om du äter någonting som ökar insulinet så påverkar det belöningscentrum och dopamin. Du vet, allt i kroppen hör ihop. Mm. Surprise! Mm. Men vi började ju fatta det då och titta på hur vi åt. Alla tror ju att grönsaker är så enormt nyttigt. Ha ha ha! Det är det inte alls. Det finns en grönsak vill inte bli uppäten av dig. Det finns alltså antinutrienter och lektiner och alla möjliga saker i grönsaker som kan faktiskt vara väldigt dåligt för många människor. Och så börjar jag titta på det här som jag tycker är så intressant. Biologically appropriate food. Alltså, vad är det för fettsyra i myelinskidorna i din hjärna? Ja, jag kan tala om för er grabbar att inte fasiken är rapsolja i alla fall. Mm. Det är animaliskt fett vi ska ha i hjärnan. Och du vet, det är så mycket trender och myter som man går i vilse i hela det här hela tiden. Så därför jobbar jag bara med liksom biologiskt rätt föda för vad människan är för sorts djur eller vad du nu vill kalla det. Men alltså vi tittar på det och den forskningen. Så jag kan ju säga att min matplan har ju ändrats dramatiskt några gånger under åren. Från 93 och fram till nu. Eller ja, inte de sista åren, men det sista jag tog bort, ändå åt jag jättebra då. Det var 2016 när jag insåg att nötter är en jäkla trigger om man är sockerberoende. Mm. Plus att det innehåller mycket vegetabiliskt omega 6 som skapar inflammationer i kroppen. Och det är ganska mycket kolhydrater.
Då behöver man ha omega-3 också, vad man äter omega-6, är det inte så?
Ja, och du behöver alltså animaliskt omega-3, för din kropp kan inte omvandla. Och tittar du på reklamen idag så ser du ju vad många som liksom går ut och säger, ja, men vi har, det är omega-3 i det här, i de här grönsakerna och i det här är omega-3. Ja, hej du säger jag, vegetabilisk omega-3. Men alltså, du kan inte omvandla det till animaliskt.
Du tycker man ska äta omega-3 från fisk och krill?
Ja,
och sånt
eller äta bra fisk då, om du kan äta större mängder av det. Annars tycker jag att många gånger om man är beroende och vill vara rädd om sin hjärna och fortsätta att läka den, Magnus, då tar du och äter lite omega-3 då och då. Fiskolja alltså, en bra fiskolja. Mm.
Men nu när vi ändå har en expert på det här framför oss, hur ska man då äta överlag, tänker du? Så här, hur ser liksom en dag, en perfekt dag kostmässigt ut för dig?
Ja, först vill jag säga så här, Nemo, att har man inte problem med det här, alltså det finns ju sociala brukare av socker och mjöl också, folk som kanske, du vet, som kan ta en liten bit choklad och sen händer ingenting, de får ingen sug, lalala.
Otroligt.
Eller lite bröd.
Det är de som är konstiga människor.
Ja, jag ska tala om för att jag tycker att de är UFO, så jag tycker vi borde forska på dem. Mm. Men så jag vill svara så här, Nemo. Det beror på i vilken kategori du är, hur du ska äta. Men om jag säger så här, att om jag skulle säga generellt för alla människor, så ska vi ju äta så naturlig mat som möjligt. Alltså köp rena råvaror och ät bra mat utifrån det. Akta dig för det som har en lång radda med ingredienser. Mm. För då vet du att då ger ju din kropp en chemical shitstorm, som jag säger.
Fast det sa väl Babben också, va? Mm. Att så lite ingredienser som möjligt är desto bättre.
Ja.
Mm. Men om man ska tala utifrån oss beroende då? Det här är ett själviskt syfte. Nu undrar jag hur jag ska äta.
Ja, men det är ju beroende på.
Då skulle
på
jag säga att du ska börja läsa på om lågkolhydrat keto. Mm. För en beroende behöver få ha en så läkt hjärna som möjligt, äta så lite kolhydrater som möjligt, och då ska du välja väldigt bra kolhydrater. Typ alltså, du ska ju inte äta mjöl, tycker jag, eller sädesslag. Det ska du akta dig för. Utan håll dig mer till grönsaker, och sen kan ju inte jag svara, vart ligger din känslighet? Alltså, klarar du till exempel stärkelserika grönsaker? Det kanske du gör beroende på hur du äter i övrigt eller mår. Och då är ju inte det fel.
För jag tycker det är ett problem med när man äter, när jag tar bort kolhydrater, så tycker jag att jag blir väldigt vimsig. Alltså en dag så gick jag runt och letade efter min mobiltelefon, och helt plötsligt så ringer det från kylskåpet. Liksom. Då hade jag lagt mobilen i kylskåpet. Mm. Det är när man hamnar i, alltså, när jag i princip tar bort kolhydrater och går på så kallad
def. Ja, men då är det ju så här, Magnus. Liksom. Då måste du tänka så här. Vi är ju hybrider. Vi har ju en liten sockertank och vi har en stor fetttank i kroppen. Mm. Och då är det ju så här att om du för det mesta kör på sockertanken, då måste du fylla på hela tiden. Annars kommer du att må dåligt. Annars får du vad jag kallar för kraftigt svängande eller volatilt blodsocker. Det finns ett appendix bak i min mot med de symptomen. Och det är inte kul. Mm. Många tror ju att de är deprimerade eller bipolär. Mm. När de egentligen har kraftigt svängande blodsocker. Mm. Det är väldigt viktigt att förstå skillnaden där, tycker jag. Och då är det så här att om du ska kicka igång fetttanken, då kommer ju det att ta rätt lång tid. Mm. Innan du har, så att säga, svängt från sockertank till fetttank. Mm. Men när du väl har gjort det och går på fettdrift, det är då vi är som klarast i skallen och har den jämnaste energinivån och mår bäst.
Är det när jag är i ketos då, eller?
Ja, du behöver inte mäta och se att du är i ketos. Det är inte liksom poängen att du måste kolla det hela tiden. Mm. Men du ska ligga på en låg insulinutsöndring. Det är det som är tricket.
Okay.
För då måste din kropp bränna fett.
Just det.
Bra kolhydrater, sa du.
Mm.
Vad är det då?
Som jag äter i alla fall, och som jag upplever att de flesta av mina patienter äter och mår bäst på, så är ju det ovan jordgrönsaker som blomkål och broccoli och andra grönsaker, alltså ärtor och haricots och vaxbönor, och det finns ju en hel uppsjö av sånt du kan äta.
Mm.
Och sen är det ju några som klarar tomater väldigt bra, eller paprika, eller alltså. Om vi säger så här då, att jag brukar skicka en shoppinglista till mina patienter. Det här är födoämnen som är bra för dig. Sen måste du själv hitta din bränsleblandning. För som jag förstår så tränar ni och rör er rätt mycket.
Mm.
Jag går mest långa promenader, det vi kallar LSD-trippar, alltså long slow distance. För det är väldigt bra för insulinkänsligheten, och jag gillar det. Jag har aldrig varit en sån där, du vet, som kör hitträning eller någonting. Så det är jag alltså duktig på. Men jag kan klättra i berg och gå långt. Och då liksom, beroende på hur mycket, på vilket sätt du rör dig, så måste du anpassa bränsleblandningen. Så jag kan inte säga liksom, Magnus äter här och Nemo äter här. Utan det måste man själv känna in. Men jag kan ju säga så här, att en sak som många gör som är ett allvarligt misstag, det är att äta mellanmål. Gör man det, så ska man tvärsluta med det. För är man vuxen, vilket ni grabbar sig ut att vara.
Så, det är bara en synvilla.
Ja, just det. Nej, men alltså, är man vuxen, då ska man inte utsätta kroppen för att pumpa insulin och saltsyra i magsäcken och enzymer. Man ska inte hålla på med det. Plus att du retar och triggar kroppen att äta mer om du hela tiden ligger och pumpar på de här sakerna. Utan kroppen ska vila mellan måltiderna. Mm. Så det bästa är ju att äta 2-3 bra måltider per dag.
Frukost, är det viktigt?
Nej, för en del, jag gillar inte frukost. Jag dricker fettkaffe på morgonen. Mm. Jag slutade äta frukost för många år sedan.
Fettkaffe?
Jag har aldrig gillat frukost.
Har du smör i kaffet eller?
Ja, jag gör stark kaffe. Sen har jag 3 matskedar kokosfett. 3 matskedar ghee som jag kokar själv. 1 matsked MCT-olja och en äggula. Och kollagenpulver. Och så kör jag det i mixen.
Det kallas någonting, bulletproof coffee eller någonting.
Bulletproof coffee eller fettkaffe.
Ja, just det.
Är det gott?
Och det smakar ju bättre än den godaste latte ni kan köpa på stan. Det kan jag lova
er. Och
jag utmanar er. Nej, men jag utmanar er att testa det.
Men det är rätt mättande också. Så man, för jag behöver ha någonting i mig på morgonen. Annars så,
ja, alltså det, du håller i 6 timmar. Men i början kan det ju vara lite gagging. Mm. Därför att du inte är van att belasta kroppen med det här. Så jag skulle ju säga att ni kanske gör en tredjedel av det där. Mm. Och kör det några dagar. Mm. Innan man ökar på.
Ja, det vore ju inte ett nytt avsnitt av den här podden om det inte vore så att vi har med oss våra vänner på The House Rehab. Eller hur, Magnus?
Ja, och de har ju faktiskt varit med oss sedan dag 1, vilket är fantastiskt. Och det är ju extra fantastiskt också att Robert, grundaren, faktiskt var med oss två i våra dag 1 på våra tillfrisknande.
Ja, men därför är det extra fint att just hans liksom, ja, men fina företag är det som följer med oss från start tills nu och förhoppningsvis ännu längre in i framtiden.
Mm. Vill man lära känna personalen, få lite glada tillrop och sådär från The House, så kan man faktiskt följa dem nu på Instagram där de har en profil som heter The House GRP, som står för The House Group. Där får man se vem är till exempel den här Sandra som vi hela tiden har refererat till att man kan mejla, och där finns lite tips och sådär om man har lite små problem. Så de är rätt nya på Instagram, men in och följ dem och stötta dem i sitt jobb.
Och nu vill vi ju visa kraften i den här podden. Vi vill att våra lyssnare ska visa kärlek för The House som vi gör. Mm. Så in och följ The House på Instagram så syns vi där.
The House GRP.
Tack The House.
Tack.
Men vad tycker du om såna här fastor och sånt som är så jävla trendigt nu? Periodiska fastor och sånt?
Om jag säger så här då. Sockerberoende ska inte fasta, för det brukar vara en ticket in i relapse. Alltså det är så lätt att återfalla om du fastar. Men sen beror det på, vad menar man med fasta egentligen? Ja, då tror ju en del människor att det är att svälta sig i 20 dagar och dricka bara vatten. Eller, jag menar, folk har ju så, alltså jag brukar fråga, hur definierar du fasta? Jag måste ju veta det innan jag svarar på din fråga. Däremot tycker jag att vi ska ha, som jag sa, ta bort mellanmål. Det jag kallar time-restricted eating. Alltså att du äter före 6 på kvällen. Och så äter du ingenting förrän antingen frukost eller lunch nästa dag. Så att kroppen får vila. Det är ju industrin som har skapat den här jävla hysterin, förlåt min franska, att vi ska äta hela tiden. För ju mer du äter, desto mer vill du äta. Så enkelt är det ju.
Men om jag inte... Men nu pratar vi också... Det här är ju också viktigt för... Alltså, som har problem med sockerintag och sådana saker. Men om jag går till mig själv, om jag inte äter... Om jag skulle ha så långa mellanrum med tanke på att jag tränar så hårt, så blir mina portioner gigantiska.
Ja.
Jag använder mig till exempel av när jag körde hårdast, då var det ju ingen frukost, och då började jag dagen med lunch, och sen åt jag 8 timmar och så fastade jag i 16 timmar. Men om inte jag skulle få mina mellanmål när jag tränar och sådär, så jag personligen skulle inte greja det. Jag har testat det.
Men vad äter du för mellanmål då?
Nej, men det vad kan det vara? Det kanske är jordnötssmör eller tonfisk eller proteindryck eller någonting sånt där. Ärt och havre protein. Men det är väldigt små mängder. Men det är för att få någon energi. Liksom. Någon frukt kan det bli också. Ibland behöver jag lite extra. Då tar jag någon banan för att få lite extra energi också. Så att, men... Och det där är precis som du säger, jag tycker det är viktigt också att man hittar det som passar en. Men att man använder sig av de råvarorna och det intaget av råvaror som är viktigt för oss. För att också komma ifrån det här som du säger med allt processat och socker och vad det är för någonting.
Absolut. Ja. Och det är det som är det viktigaste. Sen hur du fördelar måltiderna eller så. Men om man är sockerberoende rekommenderar jag inte alltså flera dagars fasta med bara vatten. För risken är så stor att det är som att hålla ner en pilatesboll under vattnet. När du ska börja igen, då slår det ju över. Ja. Eftersom vi ju triggar på vissa födoämnen.
Men Emma, du sa ju att du var inne i ett sockerrace just nu. Ja. Det har du hållit undan mig.
Vad sa du?
Du pratar, berätta bara för mig när du käkar nyttigt.
Ja, det är mycket roligare att berätta om när jag håller med nyttigt.
Ja, men det är ändå intressant att höra. Liksom.
Ja, nej, men verkligen. Jag är ju en superperiodare med det du beskriver. Och jag skulle verkligen behöva balans i det här. Och det är därför jag är så jävla nyfiken på den här podden. För jag vill ju hitta ett så här förhållningssätt till vardagen. En slags balans och nivå där jag kan hålla mig och må bra. Och liksom så här. Men jag är verkligen så här... i två veckor så äter jag bara liksom kött med sallad och dricker vatten och är jätteduktig, tycker jag då, och blir smal och snärt. Sen så har jag två veckor där jag liksom äter pizza och godis och liksom så här, och bara går ner mig helt, och då mår jag piss och hatar mig själv liksom. Så där håller jag på, och det har jag hållit på med liksom i ganska länge liksom, och det är ju verkligen inte friskt någonstans, men jag har nog berättigat den här livsstilen genom att jag liksom, ja men jag är nykter och drogfri, och jag vet, och det är sånt jävla hyckleri, sånt jävla självbedrägeri, så jag vet inte.
Vad skulle du säga till Nemo då, utifrån det han beskriver?
Ja, jag skulle säga så här, om han är en läsare skulle han ju läsa min bok först. För där har du ju all kunskap om hjärnan och beroendeutveckling och allt det här jag pratar om då, det står ju där. Plus att det finns ju massor med uppslag med andra sidor och andra vägar och mer kunskap. Och sen skulle du ju absolut börja läsa på lite om näringslära. För jag tänker att det här är ju en väldigt farlig väg du har, om du nu är sockerberoende, till att få diabetes. Och du behöver inte bli tjock för att få diabetes. Utan det vi vet idag också, det är ju att man kan vara en tofu. Thin on the outside and fat on the inside. Alltså ha visceralt fett. Att det här sockerätandet skapar då fettdepåer runt inre organ. Och det är jäkligt farligt, ska jag säga dig. Alltså det kan ge enorma skador när du blir äldre. Och kanske leda till att du får inflammationer, inte orkar röra dig så mycket. Du kan få artros. Då kan du inte spela paddel. Och det kan bli alla möjliga sådana konsekvenser med tiden. Nu är du ganska ung än, men det som är problemet med sockerberoende, det är att det ligger liksom tyst i många år, va? Kroppen kan hantera det med av på. Plötsligt en dag, pang, så har man liksom diabetes typ 2. Man vet inte hur det gick till. Man har inte sett några varningssignaler. Det tar många år, men grunden är liksom trasig, förstår du? Då rasar bygget liksom. Det här ser vi ju hela tiden, eller plötsligt så blir du, efter två veckor så orkar du inte gå tillbaka till den hälsosamma livsstilen, utan det blir 3 veckor och 4 veckor och kanske 5 veckor. Och sen får du kämpa som en dåre för att ta det tillbaka. Och så kanske du inte riktigt klarar det. Alltså det är ju en progredierande sjukdom, vi ska ha klart för oss det. Så att belöningscentrum åldras ju också med tiden. Vi får ju rynkor på insidan lika väl som på utsidan. Jag tänkte säga det till dig, Nemo, när du har dina nyttiga veckor. Träna din kropp och bränna fett. Ät jättemycket fett. Det är det som är mättnaden och som lagar din kropp. Att våga äta fett. Så många som lever som du, som liksom kör 2 veckor skit och så känner du att du har gått upp i vikt. Nu är ju inte det en massa fett i din kropp, utan det är framförallt insulinsvullnad. Och därför går du ju ner ganska fort, för du kissar ju ut det rätt fort. Och tyvärr så känns det okej än så länge när du är yngre. Och då kan du fortsätta hålla på så här, men det är en jävligt farlig väg. Och då vågar man inte äta så mycket fett när man har de nyttiga veckorna. Utan man äter mer grönsaker och kött, fisk, fågel, ägg. Jag antar att det är så du äter. Jag tror inte du lägger på 3 matskedar vitlökssmör på steken eller så.
Nej, men jag tror att jag talar för ganska många människor när jag säger att det är ju svårare med socker och kost, eftersom att det är mer abstrakt och luddigt än till exempel alkohol och droger, som är så konkret att det här ska undvika liksom. Så du säger det själv, det här att när det gäller just socker och kost, så är det liksom, man får känna efter vad som är ens egna triggers lite grann och sådär, och det vet man ju inte. Jag vet här, alkohol och droger, big no liksom, men när det gäller socker så här, man okej, okay, vad är okej, okay, vad är inte okej, okay? Det är ju lite mer så här snårig väg på något sätt.
Ja, absolut.
Absolut, och sen är det ju som jag sa i början ännu snårigare, bara för att du har alltså en industri som ju allt får lura dig att det här är nytt nyttigt och det innehåller vitaminer och bla bla bla. Och folk går ju på det där.
Men det där make sense. Om man tittar på just det här med för mycket sockerintag och sånt där, så blir det ju, jag tänker på mig själv så här, när köper jag godis? Jag kan göra det till en fredagkväll eller lördagkväll så där, men när gör jag det i veckan? Jag äter inte godis, men får inte jag i mig ett mellanmål så mitt blodsocker sjunker, så är det första jag längtar efter, det är socker. Och där kommer ju den här med fett in. För fett hjälper ju oss att hålla mättnaden.
Då skulle jag undra, hur åt du måltiden innan då? Var det för lite fett i den då? Och går du fortfarande väldigt mycket på kolhydrat sockertanken?
Ja, jag skulle
alltså,
säga
hur
det.
Switchar du tank, tänker jag.
Mm. Men det, ja, precis. Men det kan också vara att det, för mig då, som jag sa tidigare, att det har gått för lång tid från den måltiden till nästa. För mig då, utifrån hur jag funkar. Men jag tänker just ett bra tips till många är ju då att börja äta lite mer fetter, bra fetter. Jag tänkte du skulle få lista några. Men för att inte få det där blodsockerfallet eller få den här känslan av tokhunger. För då blir det så lätt en kexchoklad eller någonting. Alltså, man vill bara kasta in sig socker. Vilka fetter skulle du säga är bra? MCT-olja är ju en olja som utvinns från kokosnöt, eller hur?
Ja, kokosfett, MCT. Alltså, om vi säger så här, alla fruktoljor är bra. Mm. Alla frö, vegetabiliska oljor är skit. De ska man undvika.
Mm.
Så om jag ska... De fetter jag tillsätter är ju smör, ghee, talg, ister, MCT-olja, olivolja, avokadoolja. Det är de fetterna jag använder och lägger till extra då.
Fan, det här var ett omskakande avsnitt, hör du. jag känner mig drabbad.
You don't know what's gonna hit you, tänkte jag när du frågade mig.
Nej, exakt, det var lite
så. Men jag visste ju ingenting. Jag visste, tänkte ni kanske är världens nyttigaste grabbar liksom.
Nej, men det är väl nej.
Nej, men jag är väl faktiskt rätt nyttig idag.
Ja.
Men jag är några år äldre än Nemo också, så att jag, utifrån att det går väldigt snabbt åt andra hållet om man inte sköter sig.
Du, Magnus, ska vi köra igång vårt lilla favoritsegment?
The House svarar.
Ja, i veckans The House svarar så har vi återigen Marcus tillbaka hos oss. Mysigt. Hej Marcus.
Hej, kärt återseende.
Verkligen, det blir svårt för Robert Boman att ta sig tillbaka nu när du har gjort en sån succé i det här segmentet.
Ja, jag menar, man kan inte släppa den här möjligheten till mig, för jag är som en terrier. Jag släpper liksom.
Vad härligt, ja. Vi är glada över det. Ska vi köra igång veckans fråga? Magnus, take us away.
Dagens lyssnarfråga lyder som följer. Hej killar. Jag har hört er prata mycket om medberoende och anpassningssyndrom. Vad är det och är det någonting som The House behandlar?
Absolut. Vi jobbar med medberoende. Vi har ett medberoendeprogram med en skicklig medberoendeterapeut som heter Sandra Ekroth. Och precis som du antydde där, alltså all form av medberoende kan beskrivas som en form av anpassning. Alltså egentligen... lite i väntan på att göra en utryckning där vi då ska rädda eller korrigera sin alkoholist eller narkoman.
Tydligt.
Ja, det är det ju. Jag kan tänka mig, ja, det är ju en bra beskrivning. Men vad händer för mig då som medberoende? Alltså hur påverkar det en människa? Alltså jag tänker i livet, och är det någonting som händer med de här personerna som blir medberoende?
Ja, det är mycket som händer och folk kan ju bli rätt så tokiga när de lever i närheten av en aktiv alkoholist eller narkoman. De kan bete sig på ett sätt som de normalt inte brukar göra. De kan bli väldigt passiva. Men man kan säga att det finns tre roller de glider in i. Att den ena är att de försöker hjälpa sin alkoholist att leva på ett nyktert eller drogfritt sätt. Genom att till exempel... kommer med goda tips och råd om hur de ska leva sitt liv, byt jobb, byt kompisar, byt stad, börja plugga. Det brukar inte funka någon längre tid. De kan låna ut pengar till och med, de kan ljuga för den personens arbetsgivare eller skola. De kan gå över i en förövarroll där de försöker med kontroll och begränsningar styra sin alkoholist eller narkoman. Och den tredje rollen som ligger lite utanför då, i relation till missbrukaren, det är ju den här offerrollen där de kanske gråter ut för en skvätt på kammaren eller för en anhörig eller hela Facebook över vilket förskräckligt liv de lever.
Jag vet ju själv utifrån att jag går med beroendegemenskapen hur mycket kraft det tar av en och energi. Jag sa det till dig vid någon tillfälle, Nemo, att det var ju samma liksom, som beroendet. Alltså. Man behöver behandla det med samma respekt. Så att, för er som känner att ni är vilse, hör av er till The House. Och då är det till sandra@thehousestockholm.se.
Tack Marcus.
Tack så mycket.
Ska vi knyta ihop säcken då och summera veckans avsnitt? Och ja, jag vet inte hur vi ska göra det, ärligt talat.
Nej, men det kan vara jättekul om du börjar, Nemo. För jag ser ju på dig hur mycket som har hänt i dig idag.
Det känns övermäktigt, det är det, ärligt talat. På riktigt känns det övermäktigt. Jag fattar, det känns typ som när jag skulle bli nykter från alkohol och droger. Det känns lika övermäktigt, ärligt talat.
Ja, men jag kan lova att det finns en fantastisk verktygslåda idag. Där vi kan hjälpa dig ut ur djungeln i det här. Det är du som ska använda verktygen och ta till dig dem. Men idag finns det ju alltså saker vi jobbar med som inte det fanns för 10, 15, 20 år sedan. Så var glad för det.
Men då kommer ju den första frågan som vi hade ställt till vem som helst om det handlar om beroende. Vill du?
Ja, men jag vill ju må bra. Jag är ju exakt det.
Ja, men vill du bli kvitt sockret helt?
Fan, det är svår fråga alltså. Det är jättesvårt, för att det är så här, jag kan ju känna njutning i början av när man äter första chokladbiten och så här. Sen så när man äter det åttonde raden, då är det inte så mycket njutning. Det är ju så. Men absolut, jag vill ju må bra. Det är det som är den stora frågan här, och grejen är att när Bitten pratar om det här, att hur hon beskriver hur hon mådde liksom i det där, att det är så här humörsvängningarna kan jag känna väldigt mycket igen mig, och jag kan känna igen mig mycket i den här energilösheten. Alltså, jag sover 9-10 timmar och känner mig ändå trött. Liksom. Jag blir så här, varför är jag trött för? Det är liksom så här, så det är så spot on det hon beskriver. Så jo, jag borde nog göra något åt det här, absolut.
Ja, men det är så intressant att när vi lyssnar på saker, och om man nu tänker att vi hade suttit här och snackat alkohol, och det är ju samma sak, vi hade ju ställt samma fråga till den personen också. Vill du sluta med alkohol?
Ja, men exakt, jag vet det.
Det jag menar,
men det som är grejen är att, och nu är vi där igen, att jämförelsen mellan sockermissbruk med alkohol och droger, det blir så konkret att mitt drogmissbruk, det förstör mitt liv, det förstör mina relationer, det förstör min ekonomi. Visst, mitt sockermissbruk, det gör att jag mår dåligt, det gör att jag blir trött, det gör att jag blir irriterad.
Men det är inte samma konsekvenser.
Det är inte samma konsekvenser, och det är där det blir ett problem. Tyvärr alltså.
Habba, habba grabbar, då ska jag tala om för er att jag skulle vilja ställa frågan så här istället för vill du. Jag skulle vilja säga så här, vill du ha kunskap om vilka konsekvenser det är som du förmodligen inte ser idag? Uff. Vill du ha mer kunskap om vad det här innebär? Hur det skadar din kropp, din hjärna? Det är egentligen första frågan. För jag tror att kunskap ger hopp. Hopp ger villighet, och det är där du har motivationen. Så frågar man folk sig, vill du sluta med socker, så får de nja. Men alltså, vänder man på det, tycker jag, Nemo, och säger, vill du ha kunskap? För du har många fler konsekvenser än du tror, tror jag, om du äter så här som du gör. Fast du ser dem inte riktigt.
Nej, det är väl för att jag är så pass ung fortfarande då.
Men hur är det? Jag vet att det är svårt att generalisera, men om man tittar på någon som är sockerberoende, hur lång tid tar det att bli av med sitt sockerberoende? Går det snabbt?
Ja, alltså du kan ju sluta på en dag, men konsekvenserna, vi brukar säga att det tar ungefär 12-18 månader för hjärnan att läka, förutsatt att du jobbar med de verktyg vi använder i det vi kallar biokemisk reparation. Och innan du får alltså bukspottkörteln att funka normalt, och levern och fettförbränna och tarmfloran att repareras och så. Som är de här sakerna som man inte kanske vet om eller känner. Men alltså, det tar ju ett tag. Och sen är ju det som med vilket annat beroende som helst, det är ju livslångt.
Ja, Bitten, vi ska call it a day. Men det här var ju verkligen... Mycket att ta in.
Ja, jätte. Och otroligt tacksam att du tog dig tiden och ville vara med. Det här tror jag kommer hjälpa väldigt många. Bitten Addiction, var det så hemsidan heter?
Bittens, ett S Bittens. Där också. Bittensaddiction.com.
.com.
Tack, kära du, för din tid.
Ja.
Men tack för att ni ville ha mig och få dela det här.
Mm. Och tack Magnus.
Tack Nemo. Och tack till alla er som har lyssnat.
Hej då!
Hej då!